och välkomna till ännu ett avsnitt av podden Framtidens färdigheter. Här pratar vi om vad vi behöver veta, lära och kunna för framtidens arbetsliv. Jag som leder podden heter Ann-Therese Enarsson och jobbar på Futurion. Och idag så har jag en AI-expert med mig i studion, Charlotte Mattfolk. Välkommen hit!
Tack så hemskt mycket.
Du jobbar på ett väldigt roligt företag. Och då menar jag framförallt bokstavskombinationen. Jag är alltid livrädd hur jag ska uttala det här.
Det är många som är det.
IMI. Jag läser in det. IMAI.
Ja, precis.
Att jag är AI. Det är lite... Eller tänker jag fel då? Eller hur tänkte du när du satte ihop bokstavskombinationen?
Nej, men det är ju en jättestor fråga när man ska grunda ett bolag. Vad ska det heta?
Ja.
Jag visste ju att det skulle vara en AI-plattform. Och jag visste att det skulle vara en plattform där vi skulle samarbeta med AI. Och då blev det IMAI.
Det är så?
Så att det är ju precis, det är en ordlek. Och sen är det roligt att det är samma sak åt båda hållen och sådär. Men jag ska säga att alla som ser det här blir ju lite så här skräckslagna och...
Man vill inte bort jobbigt.
Så, jag har fått höra många gånger att det är det värsta företagsnamnet de har hört.
Men man glömmer å andra sidan aldrig.
Nej, jag tänker också så.
Ja. Men kan inte du berätta, Charlotte, hur kom det sig att du startade det företaget? Och vad gör ni?
Jag har ju jobbat innan dess 20 år med strategi och framtidsanalys och som konsult till massa både stora och mellanstora bolag. Och det här vanliga sättet att jobba som konsult där man åker dit och man har långa säljprocesser till att börja med faktiskt för att ens få ett uppdrag. Och ganska ineffektivt sätt att jobba på. Och där jag någonstans tänkte att det här måste man kunna lösa på ett helt annat sätt. Så att när jag började tänka i termer av vad är det egentligen som digitaliseringen möjliggör för den här branschen. Vad är det har skapat i andra branscher som Uber och Airbnb. Och då är det att du samlar en massa volym. Och så kan du gå in i en plattform och så kan du söka upp den. Du söker ju upp en taxibil som är precis där du vill att den ska vara. Och så hoppar du på det. Och det blir ett väldigt effektivt sätt då att få den där taxin till dig. Och du sköter det helt själv. Och jag tänkte, vad är det som säger att man inte skulle kunna göra så i konsultbranschen? Hitta sin egen kompetens. Och göra det helt utifrån sina egna behov.
Just det. Så det hjälper företag att hitta rätt
kompetens. Ja.
Men ni hjälper inte bara företag att hitta rätt kompetens. Ni gör ju så mycket mer också. Ni bygger kompetens. Kan du berätta kring det?
Ja. Vi har ju 66 Days of Streaming Knowledge som är ett kunskapsprogram som handlar väldigt mycket om framtidsanalys, innovation, affärsutveckling, marknadsföring och allt det är ju någonstans saker som ligger i framkanten. Jag skapade det själv, men jag läste den här boken 5 AM Club som ganska många gjorde vid något tillfälle för några år sedan.
Ja.
Och sen så tänkte jag att jag måste testa det här konceptet och så gjorde jag det. Och då skulle man ju träna i 20 minuter, man skulle meditera i 20 minuter och så skulle man lära sig någonting i 20 minuter. Och de här två andra, det fanns ju faktiskt både träningsprogram och meditationsprogram som var ungefär så långa. Men den här kunskapsdelen, det fanns inte något färdigt. Och då tänkte jag lite så här att, aha, men ska man bara surfa lite planlöst? Eller hur ska man lösa det? Så det började faktiskt med att jag satte upp det här för mig själv. Det här ska jag nu under 66 dagar, för det är ju också det då som tar att skapa en bana. Det här ska jag läsa under den tiden och så ska jag se om jag känner att det blir någon skillnad. Och det kände jag verkligen när jag hade, för då hade jag ju samlat in artiklar och lagt upp det och delat också med mina kollegor så att vi gjorde det tillsammans. Och sen tänkte vi, det här måste vi ju göra bredare. Vi måste testa om det är någon annan som vill. Och nu har flera hundra gått det här programmet. Över 300 faktiskt. Så att, det har varit jättepopulärt och väldigt kul. För många har just sagt det att de hade aldrig tagit del av den här typen av artiklar om de inte hade gått det här programmet. Så vi letar efter sånt som ligger lite i utkanten av vad man läser i vanlig media.
Ja, och ni sammanställer ju också det här, vad jag förstår, och gör en årlig trendrapport också på området, inte sant?
Ja, den är ju både, vad ska man säga, en kombination av de här artiklarna, men sen är det ju faktiskt hundratals intervjuer med både forskare och experter, och så där har vi verkligen tagit en nivå till.
Och jag vet ju att du jobbar med många, inte bara att du nosar i framtiden utan du också hjälper många företag i vardagen. Vad skulle du säga är de stora utmaningarna för många arbetsplatser idag när man ska jobba med AI?
Mycket. För det är en ganska stor omställning och jag tror att vi är väldigt mycket i samma fas som när man började prata egentligen internet, kanske snarare än digitalisering, för digitalisering kom in i någon form av nästa steg. Att man känner någonstans att men vi vet inte ens var vi ska börja någonstans. Mm. Alla andra säger att det här är jätteviktigt. Är det verkligen viktigt? På vilket sätt? Och sen har det ju också blivit väldigt mycket associerat med de här språkmodellerna och de verktyg som byggs kring ChatGPT och den typen av modell. Mm. Och det är klart att det är ju bara en väldigt liten del av AI. Så att där kan jag tänka lite att å ena sidan så är det ju bra att man börjar använda de verktygen. De kommer ju komma in väldigt naturligt i många bolag eftersom de kommer att byggas in i så mycket av de tjänster som man faktiskt redan använder. I Microsoft-produkter och i Google och alla möjliga typer av tjänster som vi är vana vid att använda hela tiden. Men sen är ju frågan, hur bygger vi ett intelligent företag? Mm. Och det är något helt annat. Det är en mycket större fråga. Då handlar det ju om egentligen, vad behöver vi veta om omvärlden, om våra kunder, om våra medarbetare? Vad behöver vi veta för att bedriva vår affär på bästa möjliga sätt? Och där kan man tro att man redan har kommit ganska långt på vägen. Men när man ger sig in i det här och också tänker då utifrån vad AI kan möjliggöra, så inser man ofta att man har kommit väldigt kort. Att man inte alls har en guldgruva med data. Att man inte alls sitter på den. Alltså man samlar inte in den datan som man egentligen skulle behöva. Det är någon annan som sitter på den. Vi har massa historik, men det kommer inte... Vi kan inte bara prognostisera oss till saker. Vi måste också veta mycket mer om vad som sker här och nu. Alltså tänka på ett mycket mer holistiskt sätt vad det gäller vad den här datan ska leverera. Och där brukar jag ta ett enkelt exempel som förklarar det här. Och det är ju hur Tesla har tänkt. De säljer ju elbilar, uppfattar man det ju som. Det är svårt att marknadsföra sig. Men egentligen så är de ju en datadriven trafiksystemleverantör. Det är ju det som är målbilden. Och det gör ju att de jobbar ju på att samla in data. Så alla de här sensorerna och kamerorna som sitter på bilen, det hela tiden matar ju in en massa intelligens till Tesla, där de får reda på allt ifrån hur föraren kör och
vad den säger i bilen också, har jag hört.
Ja, precis. Och till och med faktiskt, de uppgraderar ju den här också hela tiden. Så att häromdagen när jag var ute och körde med min son, så reagerade den på att han inte tittade på vägen och gjorde en liten sån här varning.
Data som helt enkelt de samlar in helt enkelt hela tiden.
Ja, och som, om du tänker då, sätter man det här mot en traditionell biltillverkare som inte har skaffat sig den här datainsamlingen, utan mer har tänkt att vi producerar en bil och nu kanske vi går över till en elbil, så har ju de ett jätteövertag i vilken typ av data de samlar in. Så Volvo kanske sitter på sin köphistorik, men Tesla sitter på hela trafiksystems datan. Och sen är det klart att det här kommer ju andra biltillverkare också att bygga upp. Men du skaffar ju ganska snabbt ett stort övertag när du börjar bygga den här typen av datavolymer.
Mm. Upplever du att vi har intelligenta företag generellt i Sverige? Eller ligger vi efter? Du som har en internationell utblick på det här området, hur skulle du säga att vi ligger till?
Nej, men inte alls. Vi har inte, jag tycker att vi, om det är någonting som vi har missat i hela den här digitaliseringen, och det skulle jag nog säga om jag ser tillbaka 20 år i tiden, att vi har ju lyckats producera bolag som är ganska nischade, som är musik eller spel eller fintechbolag, och det är jättefint, det ska vi vara väldigt stolta över. Men vi har inte byggt grundläggande digital infrastruktur som andra kan koppla an sina tjänster till. Vi har inte något Google-liknande plattform till exempel. Och om man nu tänker global utblick och att Sverige har varit ganska bra på att bygga stora globala spelare. Mm. Man kan ju tycka, men Google, kan man verkligen jämföra sig med det? Ja, jag tycker att man hade kunnat förvänta sig att åtminstone Europa hade fått fram någon typ av digital plattform. För just nu, det är därför vi måste ägna oss åt en massa reglering. För att vi har ingen egen. Vi har inte lyckats skapa konkurrens till de amerikanska och kinesiska plattformarna. Så att det där tycker jag är en jätteutmaning som vi måste ta tag i nu. Och det gör, man ska säga att i Europa så satsar man ganska mycket och gör stora investeringar i att få fram den här typen av både plattformar och språkmodeller.
Mm.
Så att vi kommer i kapp.
Är vi tillräckligt kreativa då, tycker du?
Ja, det är vi ju, men vi är inte tillräckligt strategiska. Vi behöver ha mycket tydligare fokus på vad är grunden och vad kan vi bygga på grunden. Så att kreativiteten måste man styra in på rätt spår. Mm. Och det tycker jag inte att vi har gjort.
Det är spännande. Finns inget för svenskt företag som du skulle kunna nämna så där, som ändå har tänkt och kommit en bit på väg?
Det finns ju säkert många ändå som framförallt är på väg. Men jag har ett exempel som är lite av mitt favoritexempel. Och nu blir jag lite osäker på Sats egentligen vad nationaliteten är. Men det jag tycker de gör så otroligt bra, det är att man har en... Och det här är verkligen utifrån ett tänkande där man vill förstå kunden. Man använder den insikten till sin produkt och sen har man en intern process som gör att man också kan utveckla sin produkt utifrån den insikten. Och det är väldigt enkelt. Det är ju i Sats-appen så kan du ju gå in och du bokar dina pass där, vilket gör att de kan se exakt vilka pass är man intresserad av att gå på, vilka instruktörer, vilka tider, när avbokar man sig. Alltså de bygger ju hela tiden upp en data om mitt beteende och alla andras. Jag får ett värde tillbaka för jag får se min statistik. Så jag besöker ju den här, om jag är en aktiv användare då av deras tjänster. Så är jag ju tillbaka där hela tiden och får hela tiden ett värde av det. Både i själva bokningen och i statistiken. Och de kan då också nyttja det här för att se om de där passen verkar inte gå så bra. Eller om där instruktören verkar inte få så mycket bokningar. Eller, ja.
Väldigt datadrivet.
Väldigt insikten. Datadrivet och de kopplar ihop kund, produkt och interna processer. Och det här pratar man ju mycket om när det gäller AI, att det är otroligt viktigt att få ihop de tre perspektiven. Många kan ju bli ganska inriktade på att ja, men nu ska vi samla in massa med kundinsikter och så har man inte kanske riktigt tydligt...
Man inte docka in det liksom och ihop det.
Nej, och just att bygga in, för det de gör här också som är intressant är att de... Själva produkten blir ju intelligent också. Att de förstår hur de ska bygga upp de här passen. Och alltså vilka komponenter är det vi har att spela med. Och hur kan vi se till att hela tiden förfina det. Och det här är ju egentligen samma med Tesla också. Att de skaffar sig också exakt den här. De förstår kunden och situationen runt omkring. Trafiksystemet. Och så kan de återföra hela tiden den här kunskapen de bygger upp. Så det här är det som är typiskt för datadrivna bolag. Och vi kommer se det här i många fler sammanhang. Det jag ser fram emot väldigt mycket, det är ju digitalisering av fysiska miljöer. Till exempel matbutiker.
Ja, berätta, hur då?
Ja, men jag tror ju att vi kommer att... man har ju pratat omnikanal otroligt länge, men ändå så är det ju så att när du väl kliver in i en fysisk butik... Egentligen vilken typ av butik det än är. Så är den ju fysisk. Då går du inte runt med mobilen och beställer utifrån den. Eller använder den särskilt mycket. Utan då är det ju i det fysiska. Och det är den miljön som styr ditt beteende. Men här finns det ju en fantastisk möjlighet. Att lära sig väldigt mycket mer om kunderna. Om du får dem att finnas i mobilen i butiken. För det är ju det som ändå det digitala möjliggör. Att du kan skapa spår på ett sätt som... Har jag väl gått in och ut ur butiken så har ju de ingen data på mig. Men om jag har gått in där och faktiskt loggat in i någonting. Eller på något vis visat att jag är här. Då kan du få erbjudanden. Du kan få kanske en karta på butiken. Du kanske kan söka på någonting. Alltså du kan på ett helt annat sätt börja skapa lite footprints. Mm-hmm. Som man sen kan använda. Så att jag tror att det här kommer vara kommande 5 åren. Då kommer vi se en jättestark utveckling. Där man verkligen vill digitalisera den här fysiska kundupplevelsen.
Mm. Och du tror att vi fortfarande kommer gå i matbutiker?
Ja, ibland. Alltså jag tror att det kommer vara så att det är vissa saker, vissa produkter som blir väldigt naturliga att vi kanske mer abonnerar på.
Så kläm och känn papper
och
ja, precis. Jo, men sånt där. Kläm och känn produkter vill man fortfarande liksom, plocka själv.
Ja, och det intressanta är, jag tror ju verkligen att det kan finnas en typ av lite mer, vad ska man säga, de här extra produkterna som man blir mer inspirerad av, som du säger. Mm. De kan man vilja köpa i butik och vissa saker också som man kanske vill ha snabbare av olika skäl. Så jag tror inte, vi har ju sällan sett det i historien att det helt ersätts, utan det blir bara liksom en liten ny hybrid.
Ja, jag tänkte nu du sa att det ska bli ännu mer footprints, då tänkte jag fick ju precis som många i dagarna här en liten film från ICA där de presenterade i film för mig hur mitt ICA-år har varit. Mm. Då blir man ju alltid lite så här, först att det är en kul grej och sen får man ju alltid så här, oj vad de kan och vet om vad jag handlar och sådär. Då får man ju presenterat mina topplister och jämfört med genomsnittet i mitt område och sådär. Hur många päron de andra, mina grannar köper, hur många jag köper och sådär. Eller ungefär va. Så att det är
en balansgång. Ja, det är det. Och jag tror att det här är ju samma som man får från Spotify, den här listan, precis, som kommer ut. Alltså vi kommer se också väldigt mycket mer av den typen. Och jag tror att vissa av de här har ju ett ganska tydligt värde ändå som man kommer uppskatta. Och vissa kanske inte är så värdeadderande. Men jag tror vi kommer vänja oss vid det. Och vi kommer till och med att kräva det framöver. Vi kommer inte göra det konstigt med företag som inte ger någonting tillbaka. Och sen tror jag att vi i många fall så vill vi också få ut någon typ av nyttotjänst av det. Alltså jag vill veta i så fall, hur kan jag kanske spara mera pengar, eller hur kan jag komma åt bättre erbjudanden, eller hur kan jag förändra om jag vill äta mer hållbart eller hälsosamt. Eller, så att man, jag tror att man kommer vilja uppnå mer saker också med att få den här informationen. Men då måste det ju vara kul och det måste ge mig någonting. Och även om alltså vi går ju in i ett samhälle där allting går att mätas och följas upp, och man kan ju känna å ena sidan att hur mycket ska vi mäta? Och jag tror absolut att det kommer komma motrörelser också, där man kan känna att nej, men nu vill jag bara tillbringa tid utan någon enda mätning av något. Ingen ska tala om för mig hur mycket jag har gått eller stått eller nej. Sovit eller ätit eller någonting. Men vi kommer också ha all mätning. Och den kommer nog ändå vara det vi har mesta delen av tiden.
Vilka branscher ser du står inför den brantaste förändringen då? Du har nämnt liksom bilindustrin här, du har nämnt livsmedel och kanske i viss mån också detaljhandel. Är det någon annan sån där bransch som du har lite på din radar som man ska kika lite extra på?
Jag tror att alla branscher behöver börja tänka just i termer av det här med, vad ska jag säga, datainsamling och intelligens. Men sen är det nog väldigt, det slår ju alltid en bransch i taget ändå. Mm. Mm. Och jag tror att mediebranschen ligger väldigt tidigt. De har ju redan känt av väldigt mycket när man har ställt om de här algoritmerna i stora plattformarna. Så de känner av det här kanske mer än alla andra just nu. Och funderar ganska mycket på hur de ska förhålla sig till det och hur de ska bygga sina affärsmodeller framåt och vilken roll de ska ha. Och det tänker ju väldigt många andra bolag på också. Hur ska vi nå ut till våra kunder? För ytterst så är det ju ändå det här handlar om. Mm, mm. Hur ska vi kommunicera, bygga relationer, förstå våra kunder och möta dem med det de vill ha? Och det som vi pratade om lite innan här med de här stora digitala plattformarna där vi tillbringar väldigt stor del av vår tid, det har ju lett till att det är de som vet mest om det. Och de nyttjar den positionen mot alla andra aktörer. Så det jag hoppas se är ju att de får lite motkraft. Nu ska man ju säga att bara med den här AI-utvecklingen nu så har vi ju sett att de får ännu mycket större utrymme.
Mm. Mycket får mer. Mm.
Ja, men det finns också en medvetenhet om att vi kanske inte vill ha dem i allt vi gör. Det kommer växa fram ett alternativ. Jag tror också att många har ganska lågt förtroende. Och det spelar ändå in på sikt. Och antingen så måste de bli mycket duktigare på att bygga sitt förtroende. Eller så kommer det komma fram alternativ som man kan välja. Och det har vi ju gjort tidigare, att vi faktiskt hittar nya ställen att vara på där vi trivs bättre.
Ja, det är sant. Det är många utmaningar för många branscher och företag framöver. Hur ser du på offentlig sektor och framtidens välfärd? Är det samma utveckling vi ser där, tycker du?
Ja, verkligen. Alltså, och här skulle jag önska att det kunde hända väldigt mycket mer, för att jag tror att man skulle kunna skapa så otroligt mycket nytta. Inte minst eftersom hälsotech faktiskt är en av de sektorer som man ser allra mest, alltså kan verkligen få ut mycket effekter av att bli mycket mer datadriven och använda data från befolkningen till att inte på något sätt utnyttja det på ett negativt sätt, utan för att förstå hur sjukdomar uppkommer, hur olika konsumtionsmönster leder till olika typer av livssituationer senare. Och, alltså, det finns otroligt mycket saker som är bra där, och det gäller ju även i skolan. Att vi kan förstå hur vi lär oss saker. Och om det är något som har blivit så tydligt med artificiell intelligens är ju att vi inte förstår särskilt mycket om mänsklig intelligens. Och, jag menar här, och det är ju det som jag tycker är kanske det mest spännande, det här, att när vi försöker förstå hur artificiell intelligens ska fungera, framförallt den här generella AGI:n, då måste vi ju förstå alla olika sinnen. Men just vad det gäller myndigheter, jag skrev en rapport om det här för ett antal år sedan som handlar just om en, man ska säga, vi kallade den till och med för om en kommersialisering av välfärdssystemet, för att vi såg redan då att det förmodligen kommer komma in ganska mycket privata aktörer som öppnar upp olika digitala lösningar som blir lite effektivare än det som, ja men det är lättare att logga in på Kry och ta ett möte än att åka till vårdcentralen. Och det är klart att alltså, det här har vi ju sett, och vi kommer se mycket, mycket mer av det, är jag säker på. Och man kommer att, vad ska jag säga, förflytta positionerna i värdekedjan och ta större delar av det, tror jag också. Och vi kommer också, ja, men som här initiativen som Neko till exempel, som ju är den här Daniel Ek, Spotifys grundares satsning på hälsoskanning. Ja, men, och det är ju också, så att vi kommer bygga på det här från olika håll. Och det jag kan tycka är intressant är ju vilken roll ska offentlig sektor ha i det här? Alltså vad kommer vara kärnan i offentlig sektor? Och vi gjorde faktiskt ett antal scenarier i den här rapporten där vi hade ett som jag kan tycka att man kanske borde ta den positionen. Det kallas för the data-driven state. För jag kan tänka så här att vi pratar ju mycket om data och integritet och risken med att dela med sig med för mycket data. Och om jag själv får välja så kan jag nog ändå tycka att hellre än att en amerikansk stor aktör nyttjar min data på något sätt som jag inte har någon aning om, så kan jag nog tycka att jag hellre skulle se att den offentliga sektorn hade något initiativ där man faktiskt såg till att samla data och korrelera data på ett sätt som gynnar mig och befolkningen, och där jag också kan lita på att det hanteras på ett, ja, men ett säkert och tryggt sätt. Och att jag själv kan på olika sätt ge godkännanden till hur den får samköras och nyttjas. Så att jag bestämmer över det, men att det ändå är därifrån den samlas och finns. Det blir så lätt att vi direkt börjar prata om Kina och övervakning och storebror ser dig. Men jag menar, vi lever ju redan i en värld som är storebror ser dig.
Du vill veta bara vilken bror.
Ja, precis. Jag vill ha snälla storebror som ser mig. Kan man väl inte i alla lägen garantera att staten skulle vara det. Men jag tänker att man har i alla fall en god potential att vara det. Man har inte massa andra syften nödvändigtvis.
Nej, men du är ute efter en mer datadriven offentlig sektor helt enkelt.
Ja, jag tror att man har väldigt mycket att vinna på just att den datan som man samlar in också kan användas för bättre hälsa, bättre förutse vilka typ av sjukdomar som man kommer att ha, bättre hjälpa medborgare med bra beslut kring sin hälsa. Och den rollen har man ju haft länge. med rekommendationer kring vad man ska äta och vad vi ska lära oss i skolan. Och så att det, man har ju den rollen. Och då tycker jag att det här är ju bara den intelligenta offentliga sektorn som måste byggas.
Ja, precis. Företag, offentlig sektor, men jag som individ, var börjar jag någonstans om jag ska liksom bli mer intelligent, om jag ska bli den intelligenta individen, om jag ska uppdatera mig, förutom att gå era kurser då kanske, men om jag börjar med dig då, var hämtar du din inspiration och din omvärld, hur uppdaterar du dig och känner dig att du är on top of things?
Mm. Jag surfar ju planlöst.
Okej. Det är nu du ska berätta hur du kirurgiskt väljer
precis,
ut.
Nu skulle jag sagt något lite mer specifikt. Nej, men det är, så är det ju. Att jag har ju såklart en massa källor som jag regelbundet besöker. Och de är nog egentligen ganska klassiska. För jag läser mycket The Economist. Jag läser mycket från MIT. Och jag följer olika universitet över hela världen. Försöker jag göra just eftersom vi vill kunna täcka in också mycket mer än bara väst. Men sen gillar jag väldigt mycket det här. Och det tycker jag är fantastiskt med internet. Och vad det öppnar upp. Att man just kan hoppa runt och från ena artikeln
till
den andra.
Liksom.
Så att det där, jag tycker det är spännande. Och nu, vi pratar ju ganska mycket om det när vi jobbar med framtidsscenarier, det här med att försöka komma under de här lagren av medierapportering som är det mest självklara. Så ofta så är det ju det jag försöker leta efter, artiklar som säger något som man kanske inte har sett någon annanstans. Och ibland kan ju de finnas på väldigt nära håll. Jag ska säga att nu inför vårt seminarium så började jag titta på det här med polarisering. Och att vi så självklart pratar om att det är en högre grad av polarisering i samhället. Men sen när jag började gräva i det där så insåg jag att det finns ju en forskningsrapport som säger precis motsatsen, och du ler här för du har sett den. Och det är ju jätteintressant då, att varför blir det en sån stark sanning när vi till och med har forskning som då visar att den skapas på känslomässig nivå, men den är inte sann i termer av att vi tycker liksom mer och mer olika. De har tittat både generellt på sakfrågor och på stad och landsbygd. Och inte i något av de fallen så var det någon särskilt, liksom, det var ingen skillnad i polarisering rent faktiskt. Men i media och det här driva på att det ska finnas skillnader, där var det jättestarkt. Så att sådana här saker är jag lite så här, jag är extra intresserad av sånt som slår hål lite på sanningar. Som vi säger en sak så många gånger så till slut tror vi på den. Och glömmer bort att fråga oss om det verkligen är så.
Så lite mer källkritik också förstås.
Ja, verkligen. Och att, för det finns en annan fråga i det där som jag tycker är otroligt spännande också. Det är ju, och det är lite byter ämne, men det är ändå apropå vi pratar om offentlig sektor och företag och det finns en kille som heter Daniel Schmachtenberger som jag tycker är väldigt spännande att lyssna på. För han har ganska, han har såna här 3 timmars poddar. Jättelånga, så man får liksom typ göra någon lång kok eller något sånt när man lyssnar.
Eller
gå på lång promenad. Men och han, Future Thinkers faktiskt var han med på i en podcast där han pratar om det här med demokrati. Och att demokrati faktiskt skapar polarisering. Och först tänker man så här, oh, det lät ju inte så bra. Och demokrati är väl bra och polarisering är inte så bra. Men sen när han förklarar det här så blir det väldigt uppenbart att ja, så är det ju. För att demokratin handlar ju om att det är olika partier som står för olika saker. Och de ska man liksom försöka då, man vill ju någonstans få medborgarna att rösta på olika saker. Och där han säger att vi behöver byta det systemet, och framförallt nu när vi har AI och digitalisering där vi inte behöver på samma sätt skapa klyftor emellan och få någon form av vinnare och förlorare, utan vi skulle kunna på ett mycket tydligare sätt tillgodose många fler intressen. Anledningen till att vi har gjort på det här sättet och haft mer en representativ demokrati och delat upp i grupper, det är för att det har varit så svårt att kommunicera med många människor. Och det är samma med en hierarki, att den har för att kunna kommunicera effektivt med väldigt många människor. Men digitalisering och AI möjliggör ju att du kan kommunicera direkt med jättemånga samtidigt och få tillbaka. Så att du har en tvåvägs eller ja, egentligen hur många knutpunkter som helst möjligheter i kommunikationen. Och då måste vi byta till ett system där vi nyttjar hela den kapaciteten. Och han gör en liknelse med till exempel om man vill bygga en bro på ett ställe där det finns massa sällsynta fåglar och det är människor som bor på olika ställen, och där han menar då att idag så kan vi tillgodose väldigt många perspektiv i det här och faktiskt lägga den där på den bästa möjliga platsen. Men idag om vi skulle lösa det så som vi gör, då skulle vi snarare, några skulle förespråka det ena sättet och några det andra, och sen skulle en av de här parterna förmodligen vinna, och då blir det på bekostnad av de andra. Det är bara ett exempel på att vi gör sådana trade-offs hela tiden för att det har varit det rimligaste sättet att lösa det på hittills. Men här skulle vi kunna bli mycket duktigare på att skapa win-win eller omni-win som han pratar om. Att justera det hela vägen så att det passar alla så bra som det bara är möjligt. Och det där, jag gillar den där tanken jättemycket. Att tänka i termer av att inte någon ska vinna och förlora. Det tror jag är en stor vinst om vi kan uppnå det. För jag tror att det är hela vårt problem i världen. Det är så mycket tävling, det är så mycket konkurrens och det är så inbyggt i vår DNA i vår tid nu. Att vi ska hålla på och konkurrera och vinna.
Mm.
Varför då?
Ja precis. Häftigt.
Och det skapar ju mycket konflikt när någon förlorar. För den som förlorar kommer ju inte vara nöjd.
Nej. Och inte vilja vara med heller.
Nej, och det är lätt att säga när man är vinnaren.
Mm, ja,
att det är liksom the name of the game. Men om det inte är nödvändigt.
Mm. Ja, det är spännande tankar om hur AI utmanar också våran demokrati. Ställer nya krav på det naturligtvis. Om du skulle vilja skicka med någonting till den enskilde då, hur man blir intelligentare individ då, vi är där igen. Skulle du ge något tips till lyssnarna här nu? Var börjar jag någonstans? Förutom den här, om man inte orkar lyssna på en 3 timmars podd till exempel, vad ska jag göra då? Surfa planlöst kunde man göra.
Nej, men man ska lägga tid på det.
Ja, okay.
Jag kan nog inte ge, jag har inga quick wins.
Nej.
Jag är till och med så att jag skulle säga att vi tänker för lite. Alltså och då menar jag också det här att verkligen vara medveten om vad jag vill tänka. Alltså vilken typ av material vill jag fylla mitt huvud med som gör att jag tänker på saker som jag vill tänka på. För jag tror att vi tänker en massa kaotiska saker hela tiden som inte skapar så bra, vad ska jag säga, det är inte så konstruktivt.
En lite mer renhållningsarbete.
Och att det är väldigt läkande tror jag för många att ta sig tiden och tänka större och mer och ta in den här typen av stora perspektiv och lyssna i 3 timmar på någon som säger intressanta saker som väcker en massa tankar och också fortsätta tänka själv efter det. Så där är jag nog inne lite på att
låt tankarna ta lite tid och reservera tid, hör jag att du säger.
Ja.
Ja, avsätt tid. Den där egna tiden man skulle ha någonstans. Prioritera det.
Det är samma för företag och det är samma för, tror jag, i alla sammanhang, att vi har rusat på så mycket och gjort mycket och satt mycket värde i mycket aktiviteter och glömmer bort att ska vi verkligen göra så här mycket saker. Och här ser jag när vi pratar om det här med AI som ska ta allas jobb och så, det vore ju fantastiskt om vi kunde använda AI till att frigöra lite tid så att vi kan använda vår mänskliga hjärna som ju har en fantastisk förmåga, men den har ju inte det om vi hela tiden är upptagna med en massa saker så att vi inte frigör den till att till att tänka på de här stora sakerna som är viktiga. Och där tror jag att vi faktiskt är i en sån här tid som man har pratat om med renässansen eller i antikens Grekland. Och där man värdesatte väldigt mycket att tänka. Och det tror jag vi kommer att komma in i en sån tid. Vi kommer att ha möjligheten att göra det. Och jag hoppas verkligen att vi tar den chansen.
Det är så oerhört intressant att höra dig prata och lyssna till dig, Charlotte. Och tiden, den bara rusar, som sagt. Så jag hoppas att vi får fortsätta vårt samtal om tid och AI och allt från demokrati till filosofiska tankar. Och jag är oerhört inspirerad och ville säga tack för vårt samtal idag.
Tack snälla för att jag fick komma.